Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard. Och SAS EuroBonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus-poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 EuroBonus-poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på saseurobonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Men om vi ska ta ett superkonkret tips så är det så här, begär ut ett amorteringsunderlag.
Från banken.
Från banken. Mm.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 130. Och jag tänkte att idag ska vi prata om bolån.
Ja, varför ska vi prata om det idag? Vad är det som har fått dig att inspireras till detta?
Nej, men för att det på sistone har det varit mycket så här hållbarhet och vi har ett avsnitt till om det och vi har pratat mycket om de här inre framgångsfaktorerna som har varit väldigt uppskattade. Och så fick jag någon kommentar så här, ja, det är mycket flum nu. Det var ju bra när ni gjorde sådana basic-avsnitt om hur man sparar i fonder och grundläggande ekonomi.
Ja, ja, men det tycker vi också om att göra ju.
Ja.
Så att, men vi behöver mix it up ibland.
Så, ja, precis. Så att då tänkte jag så att vi ska göra ett sånt här.
Mm.
Och sen tänker jag också så att vi närmar oss årsskiftet och då är det också så här bra med en översyn. Så att jag tänkte att vi skulle vara lite konkreta, men vi skulle också titta på så att man blir lite klokare. Hur funkar bolån? Och lite sådant. Så att jag tänkte vi alldeles strax gå igenom dagens avsnitt. Men jag måste faktiskt säga så ett litet sidospår.
Mm.
För typ två veckor sedan så släppte vi det här avsnittet om el.
Tibber-avsnittet,
precis, där vi gick igenom så här elfakturor och sånt. Och det verkar så, baserat på feedback, så har jag fått väldigt många mejl som bara så här, alltså Jan och Caroline, Alltså ni kan inte ha 36 000 kilowattimmars förbrukning i en vanlig villa. Så att det är flera stycken som har så här, ah, men jag jobbar med energi och så här, vet, ni behöver se över så här, ni vet att man kan få en sån här energideklaration, den kan man hämta för alla hus på nätet någonstans och sånt. Så att jag bara, så här, stort tack för ert engagemang och det, jag uppskattar det jättemycket.
Vi är glada för det och vi kommer väl att göra något
Så att detta,
jo, men det behöver vi ju.
Ja, så att detta blir liksom,
de pengarna kan gå till annat.
Ja, precis, man kan investera dem. Så att detta är lite så här, to be continued med vår
energikonsumtion.
Ja, precis. Mm. Så att det var lite roligt.
Men dagens avsnitt i alla fall.
Ja, dagens avsnitt, ja. Dagens avsnitt ska handla om lite så här, en ny förståelse, tänker jag, för hur bolån fungerar.
Mm. Ja, och så har du skrivit förståelse ger en möjlighet till att förhandla.
Ja, men precis. För att vi kommer att prata om att varför ska man lyssna på det här avsnittet? Mm. Jo, för att du ska få sänkta bolåner och kostnader. Alltså bolånen är för de flesta av oss i Sverige en av de största utgifterna som vi har. Ja. Och att bara förhandla kanske 0,2% kan ändå innebära 2000 kronor per miljon. Och har man då kanske 2-3 miljoner i lån, ja, men då är det 2 000-6 000 kronor bara på att förhandla 0,2%. Och jag tror att man kan förhandla
mer
än så. Mm. Ja. Så att, det handlar liksom om hur kan man liksom tänka, hur tänker banken och sådant. Så att det är lite så mer kött på benen.
Ja, och där behöver vi också konkreta tips för att förhandla. Det är en helt egen punkt.
Ja, precis. Mm. Så att det kommer bli konkreta. Du måste bara sidospåra det här. Mer kött på benen.
Nej, du behöver inte ta den historien.
Jag måste ta detta.
Det är
jättekul. Min mamma jobbar ju då på en skola och så var där då rektor, tror jag att det var. Och,
jo, men han var väl också av tysk.
Ja, men precis. Och så skulle han då hålla så här avslutnings tal för personalen och säga så här, ja, liksom inför nästa år så kommer vi ha de här och de här satsningarna, men innan vi går vidare med de här så måste vi bara skaffa oss mer kött mellan benen. Jag tycker det är jättekul.
Det är jättekul, men det är också jättekul hur man håller sig utan att skratta i en sån situation. Jag hade nog skrattat faktiskt om jag hade suttit där i personalen.
Ja.
Och sen hade jag sagt, det heter inte kött mellan benen. Säg inte det mer.
Alltså varje gång jag tänker på liksom säga mer kött på benen så jag vet att jag tänker på något annat. Ja, ska vi gå vidare? Så konkreta tips kommer du få. Ja.
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 Men sen kommer vi också ha en genomgång av nya aktörer. Vad är det för nya aktörer då?
Nej, men jag har fått ganska mycket frågor under ett tag här. Liksom, men det finns ju så här hypoteket eller enkla.com.
Alltså utlånare.
Ja, där du kan låna. Vi kommer göra också en jämförelse mellan då storbanker, nischaktörer och de här nya aktörerna. Mm. Så att, för de resonerar lite olika och det är ganska intressant. Jag satt nu när jag gjorde research så satt jag en timmes konferensdebatt eller paneldebatt mellan Nordea, Enkla och Avanza kring bolån. Alltså det var så nördigt, men det var ganska kul.
Det var
kul.
Som bankkonferens.
Ja, bankkonferens.
Finns mycket roligt på YouTube.
Ja, men precis. Ni kommer få highlightsen utan att behöva se hela
utan att behöva se konferensen, ja.
Ja. Precis.
Mm, men du, och så kommer vi ha det här, den eviga frågan. Ska man välja rörlig ränta eller bunden?
Ja, precis. Det är lite vanliga frågor. Ska man binda eller inte?
Och hur mycket ska man amortera?
Precis.
Det är också en punkt.
Ja.
Och amortera eller investera?
Ja. Nej, men det är så här vanliga frågor.
Men den här amortera eller investera var ju inte aktuell för oss förrän vi började förstå liksom att man behöver inte amortera alltid, i alla lägen.
Nej,
liksom.
Nej, och vi har egentligen gjort ett helt avsnitt om det där, avsnitt 102. Alltså så här, rekommenderas supermycket avsnitt 102. Det är ett av våra populäraste avsnitt. För det sätter verkligen saker i ett nytt ljus och ett nytt perspektiv. Och jag märker ju många gånger att vi har ju också haft lite så här, vad ska man säga, heta diskussioner med folk i vårt omgänge kring det där med amortera eller investera och att lån är dåligt och så här. Och jag är bara så här, men tänk om det inte är så att lån är dåligt. Tänk om det är så att den som är satt i skuld faktiskt också är fri.
Mm.
Så att, ja.
Ja. Bra. Och sista punkten här som du har skrivit, då är det livförsäkring med bolån.
Ja, precis. Precis. Så det kommer vi också titta på, för det är ett sånt klassiskt fråga eller som bankerna erbjuder. Japp, så det är dagens avsnitt. Så syftet
punkterna liksom.
Precis, så syftet med dagens avsnitt är så här, bli lite krokare, få lite mer förståelse, använd den förståelsen för att förhandla ner räntan. Förhandlar du ner räntan så sparar du pengar. Så att det kan vara värt att liksom lyssna.
Och även om man sitter i en hyresrätt.
Nej, då är ju inte detta relevant.
Nej, men om man planerar då så småningom.
Ja.
Eller så kan man snart att skaffa ett annat boende.
Ja, precis. Mm. Eller så är det också så här, bara lyssna på det här om du bor i en hyresrätt. Liksom lär dig, men också så här, tipsa andra. För du känner ju garanterat människor som bor i en villa eller en bostadsrätt.
Mm.
Och då får man alltid lite bonus i det som man kallar för socialt kapital istället, eller att man investerar i relation. Ja.
Då kommer vi in på det också. Ja.
Nej, men det där kommer vi också prata om i något avsnitt. Att, jag lyssnade på ett poddavsnitt som var så här, tänk om att för att göra en klassresa idag så använder man inte finansiellt kapital utan socialt kapital. Och det var så här lite mindblowing för mig faktiskt. Så ja. Att det återkommer vi till.
Mm.
Bra!
Mm.
Ska vi fortsätta? Ska vi köra igång då lite?
Ja, vi kör igång, men detta här är inte ett sponsrat avsnitt med flit.
Ja, precis. Alltså, för normalt sett, jag har också funderat på detta länge. Jag har blivit kontaktad av flera så här, låneförmedlare och banker. Så här, kan du inte tipsa om oss? Vi gör en bra grej. Men det som jag ogillar med i finansbranschen är att det stora problemet är att man tjänar olika beroende på vilka råd som man ger. Och då kommer man aldrig få ett oberoende råd, för att om den ena parten tjänar mer på att du väljer A istället för B, ja, men då kommer det aldrig vara objektivt eller neutralt.
Nej.
Så att jag ville liksom inte att vi skulle hamna här i det här avsnittet att detta avsnittet är ett samarbete med eller sponsrat av. Så detta är liksom helt rent, utan vi bara pratar om det som är.
Mm.
Och mycket anledning till att vi kan göra det här är ju för att vi har ju en liten Rika Tillsammans-community nu på, jag tror vi är över 300 pers.
Patreon.
Ja, på Patreon. Där liksom många av er läsare som tycker liksom så här, men du, ni har hjälpt mig att tjäna pengar, ja, men då kan jag stödja er med liksom typ ja, med 5-6 dollar, 7 dollar i månaden.
Mm.
Och tack vare det så kan vi göra de här helt osponsrade avsnitten och vi kan prata liksom om det som är.
Mm.
Och det roliga är att vi, många av de här tipsen som vi har kommer ge i detta avsnitt gjorde vi på Patreon för ett antal veckor sedan. Och jag kommer också ta några exempel att majoriteten av dem som följde tipsen tjänade pengar.
Mm.
Och det är väl egentligen det som är vårt mål också med Patreon, att investerar du där så ska du få liksom mer pengar tillbaka.
Yeah.
Liksom på den kunskapen eller tipsen på det sättet. Så att det ska inte vara liksom så här, någon som många använder Patreon som en slags välgörenhet, utan för mig ser det liksom så här, ja, men då får du extra material, du får tips, du får vara med på digitala fika tillsammans. Så att är du intresserad så gå in på patreon.com/rikatillsammans och det finns länk i anslutning.
Man kan lätt tro att man måste liksom punga ut med massa pengar.
Nej, men du väljer själv.
Det är väldigt lite per månad som man stödjer oss med och det räcker. Liksom.
Ja, och, och det är liksom så här, bara med detta tipset med att man sparade pengar. Det var ju många som sparade flera tusenlappar. Sen har vi också haft de här tipsen med till exempel EQT och K-fastigheter där många som har tjänat pengar på det. Så att det är liksom, det är ju ett sätt att liksom finansiera. Så tack till er som stödjer oss på Patreon som gör avsnitt som det här möjligt, att vi inte behöver gå och sälja detta till någon partner där ute.
Mm.
Bra, så att då kör vi.
Då kör vi. Mm. Okej. Okay.
Jag tänker ju att ett bra ställe att börja i är liksom varför är lån eller krediter så himla viktiga?
Mm.
Och jag tänker ju så här att ett lån eller en kredit liksom jämnar ut konsumtion över livet. Alltså att,
kan du inte bara förklara?
Jo.
För att annars så sparar man pengar, då kan man liksom konsumera.
Ja, nej, men till exempel, om vi tar oss själva som exempel. Vi har ju två små barn och då var det liksom så att vi hade ett behov av ett hus i närheten av barnens skola. Men liksom, vi hade ju inte råd att köpa det huset kontant, utan detta att liksom köpa det här huset hade vi kanske haft råd med när vi är 65.
Mm.
Då hade vi haft finansiellt råd, men då hade vi inte haft något behov, för då är ju barnen stora.
Plus att vi hade fått spara som bara den. Liksom.
Ja, precis. Mm. Så att då är tanken helt enkelt, genom att vi kunde ta lån för att köpa vårt hus, så kunde vi liksom ta en konsumtion och flytta den från framtiden ner till idag.
Nutid, ja.
Ner till nutid. Så att jag tänker så att lån, alltså alla, ofta pratar vi om att lån är så dåligt, men jag tänker så att men lån är nödvändigt och att det är liksom en viktig sak att förstå. Och om vi tar lite så här makroekonomi, alltså hur funkar ekonomi, så är ju lån och kredit en väldigt, väldigt viktig del. Och jag påstår till och med att lån och kredit är en ganska missförstådd del. Jag
gillar, har dåligt rykte.
Har dåligt rykte, men jag gillar ju till exempel så här win-win.
Mm.
Och ett lån eller en kredit hjälper ju faktiskt både att få låntagaren och långivaren att få det som de vill. Vi var ju låntagare. Okej, vad var det vi ville? Jo, vi ville få en summa pengar så att vi kunde köpa vårt hus idag och inte när vi är 65.
Mm.
Och hur får lån, vad är det då banken som har lånat oss? Vad är det de vill? Jo, de vill ju tjäna pengar till sina aktieägare.
Mm.
Och det gör de då på att de tjänar pengar på det de lånet som vi har gjort. Och då tänker jag liksom så här att om man liksom bryter ner det, så består ju liksom då ett lån av två delar. Det består ju av själva beloppet jag lånar. Och sen består det ju då av det beloppet jag liksom betalar för att låna de här pengarna.
Ja, det är lite så.
Alltså ränta, det vi kallar för ränta, ja, liksom priset, ja, på pengar. Vad, ja, betalar jag, vad betalar jag för att ha lånat de här pengarna?
Ja, och därför vill man alltid att räntan ska vara så låg som möjligt. Ju.
Om man är låntagare.
Om man är låntagare,
ja. Men de flesta av oss som vi kommer att prata om också i avsnittet är både låntagare och långivare.
Mm.
För till exempel när vi då har till exempel på Lysa våra pengar i räntefonder, ja, då är vi plötsligt långivare.
Ja, och då vill vi ha en, ja, hög ränta.
Ja, precis. Så att om man då tittar på det, liksom säger så, när räntan är låg, ja, då vill vi ju låna så mycket som möjligt. Och när räntan är hög så är intresset för att låna ganska lågt, mm, eller hur?
Mm.
Och sen så är det ju liksom så att om vi liksom tittar då på hur i ekonomin, vad är det som händer? Jo, men när jag som låntagare lovar att betala tillbaka till en långivare och den här långivaren tror på att jag kommer att betala tillbaka, mm, ja, då skapas ju ett lån, ja, eller en kredit, mm, är det egentligen vad som skapas. Och egentligen är det inte så himla stor skillnad med bolån, som till exempel om man är på restaurang, och då har ju några av oss ibland handlat på nota, eller hur? Jag sitter vid mitt bord och jag beställer in öl, men istället för att betala varje öl så tar jag nota, eller hur?
Mm.
Och då tror ju barägaren att jag kommer ju betala den där innan jag går. Och då har jag egentligen en kredit. Yeah. Med att det handlar, yeah, om förtroendet. Om bara liksom så här, nej, men du vet, när du var assist och tog du inte nota, då kommer jag få betala i förskott.
Yeah.
Eller hur? Så att nyckelordet, och vi kommer återkomma till det här, handlar om tro och förtroende. Och det är väldigt, väldigt viktigt, för att den här tron och det här förtroendet bestämmer räntan.
Mm.
Både för mig som lånar, men även liksom till exempel för räntemarknaden och hela aktiemarknaden och så här. Och det var ju det som också var problemet 2008, att då hade man ingen tro på att någon skulle betala tillbaka.
Nej.
Och hela finansmarknaden liksom frös.
Jag vet att detta inte hör hemma här, men jag sitter här och funderar på varför lån och krediter har så dåligt rykte. Och det är ju en massa olika faktorer. Det handlar ju om att man vill liksom, man vill inte vara skyldig något och så. Men det är vi ju typ allihop, alla som är vuxna och som,
ja,
bor, nej, någonstans.
Jag tror att det handlar om faktiskt, alltså, för att du ger, alltså, även om jag innan sa så här, tänk liksom att alla lån inte är dåliga,
ja,
liksom att det finns faktiskt bra lån också. Det är det vi tar upp i avsnitt 102. Att väldigt enkel definition är ju att lån som gör mig rikare är bra lån som gör mig gör mig fattigare är dåliga lån.
Mm.
Och det som jag tänker är ju då att om vi bara tar oss själva som exempel. Så vi betalar, jag tror, imorgon ungefär 7000 kronor i ränta,
ja,
i dagsläget på lån. Okej, okay, så säg jag som försöker ligga på ungefär 40 000 kronor i månaden innan skatt. Så är det motsvarar sig 30 000 efter skatt. Och om vi då säger så här, okej, okay, så 7 000 av 30 000 är ungefär 25%.
Ja.
Det vill säga 4 gånger 7 är 28, det är ungefär 30.
Mm.
Så det betyder ju de facto att en vecka i månaden, en arbetsvecka i månaden, jobbar jag ju inte för mig själv. Jag, nej, jobbar ju för banken.
Mm. för att betala den
räntan. Precis, det är ju som att jag är anställd av banken och jag bidrar till deras vinst.
Mm.
Så på det sättet så är ju kredit liksom inte så himla bra för att jag är ofri. Det är som att jag går till någon annans arbetsplats och jobbar för att göra dem rika. Så att på det sättet så tycker jag liksom att nej, men man ska liksom absolut vara försiktig med krediter, för att där finns ju folk som får jobba halva månaden eller ännu mer för någon annan än för sig själv.
Mm.
Så jag tror att det där är en stor anledning. Men det här till exempel med kredit, jag slår faktiskt upp var ordet kredit kommer ifrån eller så här historien. Och då var det så här, jag tror det var Svenska Akademins ordbok eller så här, så stod det så här på typ så här 1700-tals svenska, han hade gott anseende och kredit. Så att det handlar ju om förtroende.
Mm.
Och det är det som jag gillar liksom, så mycket, att börja liksom säga vad är detta egentligen?
Mm. Men jag tänker också att det finns vissa krediter som man kanske inte vill ha. Liksom.
Uh-huh.
Alltså det kan ju vara, som jag skulle till exempel skaffa mig en Ellos-kredit. Det kan man ha. Det är inget fel på det.
Ja.
Men då hade jag känt så, nej, betalar det liksom direkt på en gång. Jag vill inte ha något eftersläp där på konsumtion som är liksom everyday konsumtion.
Men,
liksom.
Precis, men då är vi ju tillbaka på det här bra dåliga lån.
Ja,
alltså en Ellos-kredit gör dig högst sannolikt fattigare.
Ja. Ja.
Och krediter eller lån som gör en fattigare, ja, men de ska man ju amortera så mycket som möjligt, medans lån som kanske då kan göra dig rikare, ja, de finns det ju ingen anledning att amortera, för att om du amorterar på ett lån som gör dig rikare, så blir det ju de facto som att du lämnar pengar på bordet. Och för dig som lyssnar på detta och inte har lyssnat på avsnitt 102, om vi tar ett väldigt enkelt exempel, nu säger jag inte att alla ska göra detta, utan jag bara säger detta som ett exempel, så vet du till exempel vad räntan på ett CSN-lån är i dagsläget?
Men den är ganska låg ju.
Ja,
jag vet inte. Jag har ett CSN-lån, men jag vet inte.
Ja, 0,16%.
Ja.
0,16%, det betyder att låna 100 000 kostar 160 kronor.
Mm.
Det finns idag bankkonton med liksom insättningsgaranti där du kan få 1% om du låser pengarna kanske på 12 månader eller 24 månader. Så det betyder de facto att rent teoretiskt skulle du, om du är student, ta liksom, inte använda hela CSN-lånet, ta så mycket lån som du bara kan, sätta in dem på det här bankkontot med insättningsgaranti, få 1%, betala 0,16 och tjäna 0,84% själv.
Mm.
Med.
Mm.
Det är ett
lån som inte gör en fattig.
Nej, precis. Det är typexemplet på ett bra lån. Sen finns det ju liksom, vi kan prata om detta i investeringar, och när vi pratar långa tidsperioder så vet vi att börsen med över 90% sannolikhet går plus. Avanza lånar under vissa villkor ut 50 000 kronor utan någon ränta överhuvudtaget, alltså 0% ränta. Ja, men då finns det ju liksom sannolikheter för att jag ska kunna liksom tjäna pengar på mina lån. Och det är inget konstigt, det är ju så alla företag gör, liksom faktiskt.
Mm.
Jag vet inte, det var lite sidospår.
Men vi kan gå vidare här på bolånet.
Om vi då tittar, vad har vi, när vi har till exempel tjänat mer pengar, ja, så är det väldigt få av oss som lägger pengarna på ett bankkonto, eftersom bankkonton är så dåliga
räntor. Ja, det finns många som gör det.
Ja, men precis. Men det är ändå
att man gör det.
Ja, men ändå. Så har det varit så här att bankerna har ett underskott, för de får in mindre pengar liksom på bankkontorna, och så alltså kan de inte låna ut de pengarna i nästa läge. Och det är ju det också som jag pratat i avsnittet med Erik Strand om, det här att vara pengar. Att när vi sätter in pengar på bankkontot så är det ju en inlåning.
Ja.
Och sen gör bankerna en utlåning. Men just nu får de mindre pengar inlånat än vad de behöver låna ut. Så de har...
är det så det är nu?
Ja, så
i
är
december
det.
2019?
Ja, det har varit så ett tag.
Mm.
Så bankerna har inte, liksom, de har inte tillräckligt mycket pengar för att låna ut beroende på det vi har satt in.
Nej.
Så då måste ju bankerna låna av någon annan.
Mm. Och, ja, vem lånar banken av?
Ja, av då, till exempel räntefonder.
Ja.
Av oss sparande. Och det är här, liksom, så att det är här jag försöker liksom ge en bild hur det hänger ihop. Så när vi kommer, när vi gjorde avsnitt 64 om allt om du behövde veta om räntefonder.
Ja.
Så vad bankerna gör helt enkelt är att de är en slags mellanhand.
Mm.
Att de säger så här, vet du vad, jag kommer till banken för jag vill låna pengar på mitt hus. Och så säger de, okej, men då kan vi liksom ge ett lån till dig. Men sen behöver de ju finansiera det lånet.
Ja.
Så då går de till exempel då till finansmarknaden och så säger de så här, titta här, här har vi 10 000 låntagare och de här lånen har de här husen som säkerhet. Så detta är en väldigt bra tillgång. Och då säger finansmarknaden så här, detta bedömer vi som liksom väldigt hög.
Men finansmarknaden kan inte säga så själv. Vem är det som gör det? Är det liksom...
Räntefonder.
Räntefonder,
ja. Ja, och då säger liksom så här, räntefonder, ja men titta här, okej, så vi köper de här, nu gör det väldigt enkelt,
ja.
Så vi köper de här 10 bolånen. Vi bedömer att de här husen här, de är liksom i ett fint område, de är lågt belånade, så att vi kan låna ut till er för då till exempel 0,2% ränta. Så då får banken, så här, då har de en kostnad på 0,2% ränta, men sedan då så lånar de ju ut till oss för 1,2% ränta.
Absolut.
På bolånet, är det med? Mm. Och sen så skär de emellan på den där procenten.
Ja.
Det är ju så banken tjänar pengar. Det är det som kallas liksom för räntenettot.
Okej, det är bankens räntenetto.
Ja, det är det banken tjänar. Mm. Så det man behöver förstå här är liksom att hur det hänger ihop. Så när vi tjänar mycket pengar så blir vi kreditvärdiga i bankens ögon.
Ja.
Då kan banken låna ut pengar, så vad banken gör det är att de paketerar ihop en massa lån.
Ja.
Och sen finansierar de lånen. Och de här lånen då köps av räntefonder,
ja,
till exempel. Så när vi till exempel investerar på Lysa eller till exempel i Spiltan Räntefond Sverige, ja då köper ju vi, då lånar vi ut pengar till andras bolån.
Ja.
Så i lite så mind,
det tror man inte.
Nej,
så när man först ska sätta sina pengar i arbete i någon räntefond.
Nej, precis. Så det kan vara lite så mindblowing, så du kan på ena sättet ha lånat pengar på Swedbank,
ja,
men sen har vi satt in pengar i Spiltan Räntefond Sverige som har lånat ut pengar till Swedbank.
För man lånar ut till sig själv i förlängningen, ja, på något vis.
Ja, så det är inte helt omöjligt att du liksom både har lån på ditt hus och du har lånat ut pengar till ditt hus. Vilket...
I like it.
Ja, eller inte, det är ju inte så ekonomiskt lönsamt.
Nej, men det är någonting som är liksom helt, det är något som känns nästan lite sjukt med det.
Ja,
ja.
Så att du har ju liksom förlorat pengar till både Swedbank mellanhand och Spiltan Räntefond Sverige.
Ja, jo, det man förlorar där, ja. Men jag har tänkt att det är samma rundgång eller vad man säger, när jag betalar skatt.
Ja.
Och sen behöver gå till sjukhuset.
Ja.
Då får jag tillbaks mina skattepengar på något vis. Alltså det går ju, allting går ju runt, speciellt pengar i ett samhälle. Liksom.
Ja. Och det var ju detta som då var till exempel problemet 2008.
Mm.
Att då hade ju bankerna paketerat de här lånen.
Mm.
Men då hade de till exempel, kom du ihåg den här filmen Big Short?
Ja.
Då hade de ju paketerat liksom, till exempel, där var en scen med den här strippan som äger 7 hus. Är du med? Ja. Och det var ju inte de liksom, det var ju inga bra lån. Eller för att hade inte så kunde ju inte hon betala. Och då faller ju liksom hela det där paketet. I Sverige, så detta fick ut från den där konferensen som jag lyssnade på.
Ja, nu kommer det.
Så är det till exempel att alla svenska bolån är liksom högsta kvaliteten. Liksom det är inte dåliga bolån
det
i
sa de
i Sverige.
Om de här
precis, det sa de
paketerade,
då,
det var så A-plus-lån.
Ja, men precis, men till exempel den genomsnittliga belåningsgraden i Sverige är 58% enligt Nordea.
Vad betyder det att den genomsnittliga belåningen?
Att till exempel vi har 78, vi har väl typ 73% bolån belåningsgrad. Mm. Ja, men i genomsnitt så i Sverige så är det 58%.
Mm.
Så för unga som har tagit nya lån är det ofta högre, men vi har ganska många som bott i sina fastigheter längre.
Som har amorterat av sina lån. Och
Att i Sverige tar man en ganska stor nedgång innan, och då kommer vi tillbaka till det, man förlorar förtroende. För att vad händer tror du liksom, om då räntemarknaden, för alla de här liksom obligationer, alltså de obligationer som banken ger ut, alltså de här paketen med bolån, de handlar ju också om förtroende. Eller hur? Och vad tror du händer om till exempel utländska investerare skulle förlora förtroendet för den svenska bostadsmarknaden eller för svenska bostadslån?
Alltså de utländska är de som
köper, som finansierar, som lånar ut sina pengar.
Som lånar ut sina pengar till banken.
Så att banken...
Ja, nej, men det, vi skulle ju inte ha pengar att låna av banken. Är det det du menar?
Eller då kommer...
Att du och jag kanske inte skulle kunna låna pengar av banken.
Ja, precis, för då vill ju de ha mer betalt än med, och då kommer räntorna öka.
Mm.
Och då är vi tillbaka på det där som vi pratade om innan på baren. Har jag förtroende för de andra människorna? Och detta är så viktigt att se, att lån handlar om förtroende.
Ja.
Och det kommer vi till liksom sen också. Så tittar vi här, så då har jag tagit fram en graf på
svenska bankernas räntenetto, står det.
Så vad tjänar de svenska bankerna på bolån? Och då har det varierat, men just nu så ligger det på 1,4%. Så ja. De svenska bankerna i genomsnitt tjänar 1,4% på våra bolån.
Ja, man ser en dipp på vad de tjänar 2008 där. Ja,
under så finanskrisen. Har det gått upp igen. Ja, precis. Jag lägger detta på bloggen så man kan titta.
Man kan titta där.
Mm. Så detta, och varför är det återigen, varför är det viktigt att veta om räntenettot? Jo, för att det är ju det som är utrymmet att förhandla på.
Ja.
Eller hur? Detta är ju det banken har som marginal. Ja. Så de kanske lånar för minus 0,2 och sen så lånar de ut för 1,2. Ja. Då har de ju 1,4% räntenetto.
Ja.
Så att det betyder ju att det här, den här marginalen på 1,4%, det är den jag kan förhandla på. Men det är ju också den som har gjort att andra aktörer har sett så här, men vad tusan, de tjänar ju supermycket pengar. De tjänar ju 1,4%, alltså 14 000 kronor per utlånad miljon.
Ja.
Och eftersom vi har lånat över 4 000 miljarder, alltså vi har lånat
ut till banken.
Ja, eller? Alltså vi människor, vi svenskar, vi har lånat 4 000 miljarder. Det är alltså 4 miljoner miljoner. Ja, för, ja, det blev sjukt mycket pengar. Ja, men, ja.
I Sverige då
i
alltså?
I Sverige, mm. Så det är jättemycket pengar som går. Så att då, det är ju därför vi har fått de här nya, liksom de här aktörerna på bolånemarknaden. Att,
som också vill tjäna pengar.
Ja, för att vi har liksom, vi har ju alla de här klassiska storbankerna, typ Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank, etc.
Mm.
Och liksom deras fördel är ju att de har ju hela processen. Alltså du kan gå och begära lånelöfte till du får själva lånet. Och så kan du liksom, de gör ju ofta en individuell prissättning. Nackdelarna med det här är ju ofta att det är ändå väldigt dålig transparens. Att länge hade de ju det som kallas för listräntor, att de var tvungna att ge sina listräntor. Men sen så insåg ju folk att säga, men jag får ju aldrig listräntorna, utan de ger ju olika rabatter.
Ja.
Och då var ju bankerna tvungna att publicera det som kallas för genomsnittsräntor. Så vad fick deras liksom, vad var den genomsnittet ut? Och den är ju alltid mycket mindre. Och då kan man ju se de här rabatterna som ofta då på 0,5-0,6%.
Mm.
Och detta liksom provocerade ju, liksom, då såg ju till exempel de här nischbankerna då, Avanza, Nordnet, Skandia, Länsförsäkringar med mera. Att, ja men titta här, vi klarar oss på en marginal som är mindre än 1,4%. Vi kan göra detta liksom billigare. Och då kunde de ju då sänka räntorna, och de ofta har en sån här, en högre transparens. För att säga så här, vi erbjuder inte individuell prissättning, utan alla får
samma låga ränta.
Ja, precis. Mm. Men när de kom då för ett par år sedan, så behövde de ha ganska höga krav, för att de var ju inte banker som hade liksom helheten och det där. Så att då var det till exempel att...
Och så hade de krav på den som lånade då?
Nej, men det är en massa, utan att gå in på det, så behöver du liksom ha tillstånd för att paketera ihop de här lånen, till exempel.
Av
Finansinspektionen. Mm. Och då så ställde de liksom Avanza och Nord ganska höga krav, att du kanske får max ha 60% belåning eller max 50% belåning eller liksom och så vidare. De tog inga nya lån, så du kan aldrig få ett lånelöfte på till exempel Avanza eller Nordnet, utan de tar bara över befintliga lån.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Och sen så var det liksom en första konkurrens till storbankerna som gjorde att de sänkte lite. Men sen nu, de senaste två, tre åren, då har det ju kommit en massa andra aktörer som säger så här, men vad håller ni på med? Ungefär som typ SAS, och sen kom det ju Norwegian eller Ryanair som säger att så här, nej men vänta här nu, vi behöver inte ha hundratals anställda, utan vi kan föra detta helt digitalt. Och då är det till exempel enkla.com eller Hypoteket eller Stabelo som då liksom är Avanzas. Så då säger de så här, okej. Vi erbjuder ingen individuell prissättning, utan vi kör samma till alla. Vi kör låga räntor. Men
ännu lägre räntor,
ja. Men då har de några nackdelar. Till exempel också att de erbjuder inga nya lån. Men de kan också ha sådana nackdelar som enkla, att det är lån med slutförfallodag.
Vadå? Alltså att man vet så... Den dagen 2025 så måste lånet vara
tillbaka. Då tar lånet slut. Alltså om
tillbaka,
ja, så till exempel
amorterat allting.
Ja, så till exempel enklast är så. Om du vet, om 3 år, då upphör ditt lån.
Mm.
Och då skulle banken de facto kunna kräva att du betalar tillbaka hela beloppet.
Yeah.
Men det är väldigt få som klarar det. Utan det vanliga är ju att man bara rullar vidare. Och det kommer hända för de flesta. Men säg att under de här 3 åren har råkat ut från skilsmässa, du har blivit sjuk och arbetslös och plötsligt så är du inte kreditvärdig. Då kommer du inte få något nytt lån. Och då kan du sitta i en jäkligt dålig situation.
Du menar med de nya aktörerna, ja, då, de enkla och hypoteket?
Ja, till exempel.
Och
då får man ju kolla på dem. Så att där finns liksom, medan det kommer förmodligen inte hända på Swedbank om du tar ett lån där.
Nej, precis. Men jag måste säga att jag tycker det är också lite, nu har jag inte behövt titta så noga på de här olika aktörerna som lånar ut pengar,
ja,
på sistone. Men jag kan också bli så, jag kan tycka det är förvirrande liksom med alla nykomlingar, och så kan jag känna så, alltså, är det som jag kan lita på, är det inte bara en startup liksom?
Ja.
Kan man verkligen, kan man låna ut, eller kan man låna pengar av en startup liksom?
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Alltså att det kan kännas lite
jo, men det är därför,
osäkert liksom, ja, för mig.
Ja, men det är också därför vi har det här avsnittet, att liksom prata om, liksom, och det är därför jag gillar att kategorisera dem, sådana här storbanker, ja, nischbanker och nya aktörer.
Ja.
Och sen är det också att de behöver till så de jobbar på lite olika sätt, men till exempel så här med enkla. Jag har gjort en sammanställning på bloggen här, en tabell där jag jämfört de här 3. Så till exempel om du tar en storbank, ja, men ta till exempel Nordea,
ja,
då ligger de på rörlig på 1,6% eller en treårsränta på 1,36. Om vi då jämför med enkla.com, då erbjuder de 0,95.
Ja.
Alltså det är en jättestor skillnad. Men då behöver jag vara medveten om den här skillnaden till exempel. Ja, men de lånen jag tittar, det är inte säkert att det kommer vara så på alla lån, men att enkla till exempel har en slutförfall idag. Ja, för majoriteten av sparar så är inte det ett problem. Men,
får jag bara fråga, hur långt fram sträcker sig den slutförfallet?
Ja, men 3 år. Det var det jag sa.
Okej, det är 3 år. Det är inte som att det är 15 år istället för 50 år.
Nej,
3 år som man ska betala tillbaka lånet på.
Nej, nu blandar du äpplen och päron igen.
Okej.
Jag har en slutförfall idag efter 3 år. Så det betyder att om 3 år så behöver det lånet lånas om.
Ah, okay.
För de flesta är inte det ett problem.
Nej.
Men om jag är i en situation att jag har blivit arbetslös, sjuk och skilsmässa, så är jag inte lika kreditvärdig. Då har inte bankerna lika stort förtroende för mig att jag kommer kunna betala tillbaka. Och då skulle jag kunna hamna i en situation att de inte vill låna ut till mig. För jag är inte längre kreditvärdig, jag har inte längre ett förtroende.
Och då pratar vi om de nya aktörerna ju.
Nej, vi pratar bara om enkla. Nu blir jag så här frustrerad. Är jag så otydlig här?
Ja, för att du säger bankerna. Vi behöver prata om dem i deras kategorier.
Okej. Okay.
För jag blir lite nyfiken på, om jag nu har blivit sjuk, skilsmässa och arbetslös och sitter med ett lån i en ny aktör.
Ja.
Och de inte vill göra om lånet åt mig.
Ja.
Kan jag då gå tillbaka till Nordea och säga så, ja, jag behöver ha er som lånutgivare igen. Och då kommer de att ha höga krav på mig kanske.
Ja, men det blir samma grej. Återigen så kommer det handla om förtroende.
Mm.
Har Nordea eller en långivare, vilken som helst, förtroende för dig att du kommer kunna betala tillbaka? Alltså det är
inte säkert ju, eftersom jag sitter där och är skild och är sjuk.
Nej, exakt. Ja. Och vad händer om du är på krogen och bartendern inte har förtroende för dig? Kommer du få handla på nota då?
Nej.
Nej. Det är same same.
Nej, men det bara rörde sig i mitt huvud. Så vad gör man då liksom när man...
Ja, men du vet så här, du kan bli av med huset.
Mm.
Liksom, ja. Det är en risk liksom, som man kan. Nu tar jag liksom återigen och målar upp ett scenario som kanske gäller liksom en person på 1000.
Absolut.
Men man behöver vara medveten om de här skillnaderna i det här. Sen kan jag vara liksom jättepositiv till enkla.
Yeah.
Liksom att de går in och bara dunkar in så här 0,95 till alla.
Yeah.
Liksom, på det sättet. Sen behöver man kanske inte heller vara så där, som du säger, vågar man lita på en ny sån här aktör som Stabelo eller Hypoteket eller så här. Ja, för de är ändå reglerade av Finansinspektionen. Man kan liksom inte hålla på hur som helst. Nu till exempel Enkla lanserades ju för över ett år sedan. Men de har ändå inte kommit igång med sin, liksom, med sin verksamhet. För att återigen, för att de ska kunna ta emot bolån och låna ut pengar, vad behöver de göra? Jo, de behöver ju hitta finansiering där ute.
Mm.
Och då har ju finansiering där ute, jag tror de skulle ta in ett par miljarder. Men då hade inte investerarna förtroende för att Enkla skulle klara av det. Så Enkla fick ju gå tillbaka till ritbordet.
Mm.
Och idag, hösten 2019, så är de få, håller de på att göra en omstart.
Ja.
Men det märks ju intresset. Jag tror att de sa så här att på de veckorna de hade så här förhandsregistrering så var det 65 000 svenskar som registrerade sig.
Ja, och det är ju rätt många ändå.
Ja, det är superbra.
Tror jag.
Ja.
Eller?
Ja, det är 6% av bolånestocken.
Ja, men bra, då får man en
liksom, ja. Och nu är detta liksom extremen att vi jämför Nordea med Enkla. Men sen finns det ju liksom mellanaktörerna där, då, till exempel med Avanza Stabelo, som är Avanza äger en bit av en del av Stabelo.
Mm.
Och sen har vi till exempel Hypoteket, som är också en sån här aktör som då, och detta var också ganska intressant, för vad jag har sett här är en glidning, för Hypoteket verkar ägas till en viss del av Bonnier,
ja.
Så, eller Schibsted, nu tror jag, nej förlåt, nu har jag nog blandat ihop det, de ägs av Schibsted. Och det där är också ganska intressant att vi ser en glidning, att plötsligt börjar mediebolag gå in i finansbranschen. Google och Facebook vill ju också göra det. Mm. Jag vet inte riktigt om jag är helt positiv till det där riktigt än. Men det är värt att titta på.
Ja, så
att,
men jag ville bara säga det att när jag påpekade att man kan bli lite skeptisk liksom, till nykomlingarna. Och det är ju för att jag är inte som du, Jan. Jag kan nog ändå räkna mig som rätt som många svenskar är.
Ja.
Konservativ, vill inte ta någon risk. Det handlar om mina pengar. Liksom. Och jag vill ju prata med den som jag känner på banken och så.
Ja.
Men sen samtidigt sitter man ska köpa ett hus kanske. Då vill man ju inte betala i onödan. Så att, jag tror detta avsnittet kommer att vara väldigt värdefullt. Att man kan se liksom, de olika kategorierna av låneutgivare. Liksom.
Men om man ska se det lite så här. Så om jag skulle säga så här. Okej, okay, så om vi tar kategoriserade bara, och så jämför vi bara på typ 3 månaders rörlig ränta per nu. Alltså början av december 2019. Storbankerna ligger på ungefär 1,6% i ränta på ett 3 månaders rörligt.
Ja.
Nischaktörer typ SBAB, Skandia, Stabelo, Nordnet etc. ligger på ungefär 1,3. Så ungefär 0,3. Det är ett hopp på 0,3. Från storbankerna, så att de ligger, ja men 1,6 på storbankerna, 1,3 på nischbankerna, och sen de här nya aktörerna, då till exempel Enkla vill komma in på 0,9, så att det är hopp om 0,3%.
Ja.
Och de här 0,6, säg att man skulle göra det här stora hoppet på 0,6%, jag vet det är 6 000 spänn per miljon per år, det är ganska mycket pengar. Och då säger till exempel Enklas vd då att nej, men när vi tittar på det så ser vi att till exempel administrationskostnaden är ungefär 0,6%. Och det är det vi kan kapa när vi kan ge den här rabatten.
Mm.
Och administrationskostnaden här är inte att liksom bara det att du ska träffa en bankrådgivare på banken, utan vi pratar om paketeringen och försäljningen till andra aktörer.
Ja. Mm. Absolut, absolut. Och när du säger det så kan jag ju helt klart förstå att jag inte vill betala för bankens försäljning eller paketering. Då kan jag känna så, nej, det behöver jag inte göra faktiskt.
Ja, men alltså, jämförelse med flygbolag är inte helt dum. Liksom så här, det är ju SAS och Norwegian. Alltså det var någon som jobbar i flygbranschen som sa till mig, nu vet jag inte om detta stämmer, men typ det som på SAS görs av 300 personer görs på Norwegian av 30 personer. Det är bara att de har bättre datasystem. För de byggde liksom sitt system direkt från början när det fanns smarta system, medan SAS var jättesvårt att byta.
Mm.
Och så är det ju liksom för liksom storbankerna och de här nya aktörerna, att det är den skillnaden.
Mm.
Så att på sätt och vis är det ju liksom en orättvis, till exempel så här, jag fattar ju vdn på Nordea som kan tycka att det är lite orättvist. Ett, ni skippar alla riskkunder.
Ja.
Ni tar bara de bästa russinen ur kakan och låter oss ha kvar alla. Ni ger inte ut några lånelöften, ni gör inga nya kreditbedömningar.
Nej, alltså, jag tänker att man kan bli lite bitter.
Ja, hade man varit vd på Nordea så blir man ju lite bitter. Å andra sidan går det ju ingen nöd på Nordea. Alltså, de tjänar ju sjukt mycket pengar i alla fall.
Ja.
Och varför jag tar Nordea? För det var Nordeas vd som var med i den här paneldebatten. Så då får de lite gratis reklam.
Mm.
Bra, så att jag har lagt upp den här tabellen. Jag har inte gjort alla bankerna för att återigen, jag har ingen ambition att försöka hålla någon uppdaterad tabell över bankernas jämförelsevärde, utan det finns på konsumenternas.se.
Där kan man gå in och titta.
Där kan man titta på. Och jag brukar föredra då Konsumenternas, för det är en organisation som inte har något vinstintresse, utan de är där för att vi ska bli bättre konsumenter. Jag tror att det är så här lite halvstatligt, eller det drivs av någon så här Konsumenterna. Mm. Jag vet inte, jag ska inte uttala mig om saker jag inte vet. Men jag vet i alla fall att de har inget egenintresse i
att
det där.
Att du väljer.
Ja, så konsumenternas.se. Mm. Så att det är bra. Sen bör man vara medveten att när man kollar då på de här storbankerna, så har de alltid en listränta.
Ja.
Men det är viktigt att titta på genomsnittsräntan. De måste publicera båda de här tabellerna.
Ja.
Och den ränterabatten som man då kan få mot listräntorna är då mellan 0,5-1,5%. Och sen så då, nischbankerna har ju ofta då prutat och klart räntor.
Mm. Så att den här ränterabatten också intresserar mig.
Ja, vi ska prata om den lite sen.
Okej, okay, ja. Jag behöver inte säga så mycket om. Men jag tycker att det är intressant att man kan förhandla den. Liksom,
ja.
För att man har alla sina lån hos den banken, eller man har varit kund sig så länge.
Ja.
Men det, vi kommer in på det,
in
förhandlingen.
På det.
Och,
ja. Mm. Ett sidospår här. Så detta är, jag vet ju att många som följer vår blogg och podd har ganska goda, liksom, en god privatekonomi. Och då ska jag faktiskt tipsa om det som har varit vårt mål på väldigt länge. Och det handlar ju om Nordnet Avanza. Och här har jag faktiskt skrivit att det är dyrt att vara fattig.
Mm.
Nordnet erbjuder nämligen en bolåneränta på 0,79 om man har 10 miljoner i sparkapital hos dem. Och då är det summan av tjänstepension, privatsparande, företagssparande.
Är det per hushåll då? Liksom?
Ja, mm, precis.
Per hushåll.
Och sen så har de 0,99 om man har 5-10 miljoner, 1,29 om man har 1-2,5 miljoner.
Ja.
1,29 är ju det som till exempel Avanza också erbjuder, eller de här andra nischaktörerna. Så där tänker jag så att det spelar inte, då behöver man ju liksom bättre låna där, så behöver man inte lägga in 1 miljon.
Mm.
För det är ju inte så många som har det. Men det är ändå ganska intressant att du kan få räntor på 0,79 utan mer eller mindre förhandling. Kruxet är det naturligtvis att man behöver ha kapitalet, och att man får max ha en belåning på 60%, och det minsta lånet man kan ta är 1 miljon. Avanza har två typer av lån. De har ju det som de kallar för det här, som är till för alla, som inte har några krav på motprestation
ja.
I kapital. Men sen har de något som de kallar för Avanza superbolånet private banking.
Ja.
Och det är också då på 0,79 om du har 3 miljoner i sparat kapital hos Avanza. Maxbelåningen är 50% och du kan låna mellan 1 och 10 miljoner.
Mm.
Så detta kan ju vara liksom för våra lyssnare som har mycket pengar, så är detta liksom enligt mig det bästa erbjudandet du har i Sverige. Och detta har ju varit vårt långsiktiga mål, att nu har vi ju 73% belåning, men när vi kommer ner till 60 så var ju tanken att byta till Nordnet eller till Avanza.
Ja.
Men det kommer dröja oss ett par år, för att man får inte heller omvärdera. Bra.
Omvärdera huset menar du?
Ja, eller vad det var? Vi kommer ja. Till det.
Mm.
Så att, och när man ändå också tittar på de här jämförelserna, så då kommer ju alltid den här frågan, så rörligt eller bunden. Ska man binda sin ränta eller ska man ha
rörligt? Ja, det är den eviga frågan ju.
Precis. Och klassiskt så har ju rörligt liksom historiskt alltid varit bättre. Alltid varit billigare.
Men vänta lite. Låt oss bara ta ett steg tillbaka.
Ja, okej. Okay.
Varför har man ens rörlig och bunden?
Jo, men bunden ränta är ju som en försäkring. Alltså vi valde ju till
man
exempel...
Man binder den så den man betalar samma i...
Under en viss tidsperiod, ja. Så att till exempel när vi köpte vårt hus, då delade, det var ju 2016, så då gjorde vi så här efterhand en tabbe. För att vi band på liksom en tredjedel rörligt, en tredjedel på 3 år, en tredjedel på 5 år.
Mm.
Och liksom, man kan inte säga att det är en tabbe, utan då var det så här, vi var nyinflyttade, visste inte vilka kostnader vi skulle ta, vi visste inte hur det skulle vara med jobbet, etc.
Mm.
Och då var det så här, men då vet vi vad vi kommer att betala de kommande åren.
Yeah.
Så att det är ju en försäkring. Men någonting som jag skulle säga att det viktigaste att fundera på är, hur länge kommer jag bo i bostaden? Om jag bara kommer bo i bostaden 3 år, då är det ju sjukt dumt att ha 5 års bunden. Inte, för då kommer jag betala massa pengar för att lösa upp lånet.
Mm.
Sen kan jag ju, liksom som vi gjorde de här avsnitten med Pontus Kopparberg, jag tror det var 104, 105 eller något sånt här, om bostadsmarknaden, då ska jag säga att om du inte ska bo på ett ställe med, liksom, eller om du ska bo på ett ställe mindre än 5 år, är du överväg att hyra. Utan liksom en villa ska man ju typ bara köpa om man har en horisont på 10 år eller liksom mer. Så att mitt råd är liksom så här, skulle jag säga att om du funderar på att binda för att du vill ha den här sova lugnt om natten trygghetskänslan, bind i olika perioder, till exempel tredjedelar. Det har jag sett på flera ställen.
Men jag tänker också för våra lite yngre lyssnare.
Ja.
Så det här med bunden ränta, det är ju vissa som älskar det därför att de var med så på 90-talet.
Ja.
När bolåneräntan gick upp väldigt mycket.
Ja.
Av olika anledningar. Jag minns ju att det var liksom, mina föräldrar var, gillade inte det alls.
Nej.
Det var jobbigt.
Ja.
Det var jobbigt.
Alltså jag tror också så här att alltså så här, en hög ränta lever ju inte i ett vakuum.
Nej.
Alltså, så att jag,
du menar att det är inte så länge som det pågår, eller nej, vad tänker
nej,
du då?
Nej, men alltså för att en ränta ska kunna ligga på 15%, det var ju för att vi hade till exempel en inflation på 13% och vi hade löneökningar på 20%.
Mm.
Alltså så att det
så de inte, hängde i
så
samman.
Att, så allt hänger ihop. Så till exempel så här, skulle vi få en ränta på 13%, ja men då kommer vi se löneökningar på över 13%.
Inte över alla yrken, Jon. Det är ju vissa som inte kommer uppleva det och ändå ta smällen av att räntan blir hög.
Ja men alltså så här, nej men Karin, de här sakerna hänger ju ihop. Du kan inte ha en, liksom så här, om inflationen ökar,
ja,
då kommer räntan att öka. För att människor kommer ju inte låna ut pengar. Om det är så att jag ska låna ut pengar och förlora på det, så kommer jag ju inte låna ut de pengarna. Eller hur?
Om du redan har lånat ut pengarna och räntan behöver gå upp.
Ja.
Är du med? Så måste du också kunna fungera.
Jo, precis. Men då handlar det också om hur länge har jag lånat ut pengarna. Det där pratar vi med duration och i avsnitt 64 om räntefonder. Ja, vad som händer då är ju när lånet går ut, så kommer jag direkt, om jag ska låna ut dem igen, låna ut dem till en högre ränta.
Ja.
Eller hur?
Men jag tänker att under tiden som man har ett lån,
ja,
så kan räntan gå upp ganska mycket. Ju. Det är ju inte troligt så att det kommer hända, men det kan hända.
Ja, det kan hända, ja. Men räntan kommer inte gå till 15%. Alltså det kommer inte hända utan att det sker en massa andra saker parallellt. Lönehöjningar till exempel, eller en hög inflation.
Mm.
Men det är ju här jag blir så frustrerad från tid till annan, att folk säger så här, ja men räntan var 15%, den kan bli så, vi var så himla kloka som amorterade runt. Och då blir jag så här, alltså varför säger du inte bara att du hade tur? Alltså att inflationen var 13% som minskade värdet på dina skulder. Löneökningen tror jag 1978 eller 1979 var typ 21%. Ja, det är fan inte svårt att amortera på ett lån om inflationen är 13% och löneökningen är 21%.
Jag vill prata om 90-talet här nu.
Ja, ja, så att liksom, kan folk råka illa ut att vi hade så här 500% ränta under ett par dagar? Ja, det var ju katastrof. Men vi kommer liksom inte hamna i sådana situationer, för att saker lever inte i sitt vakuum. För till exempel om allt hänger ihop, alltså om räntorna ökar, så kommer till exempel bostadspriserna liksom minska. Om räntan ökar, så kommer jag få betala mer i ränta. Då minskar min konsumtion.
Ja.
Eller hur? Jag kommer ihåg det vi sa innan. Min konsumtion är ju en annan persons inkomst.
Mm.
Om min konsumtion minskar, då kommer annan persons inkomst minska. Om annan persons inkomst minskar, då kommer skatten minska. Om skatten minskar, då måste staten minska på sina, liksom på sin konsumtion. Och så är vi liksom i en negativ liksom spiral. Så vad som kommer hända i en sån situation, om plötsligt då, om min konsumtion minskar, så kommer det leda till att arbetslösheten ökar. Om arbetslösheten ökar, så behöver ju staten sänka räntorna.
Mm.
Om staten sänker räntorna, då kommer bostadspriserna öka. Alltså,
så det justerar sig.
Så det justerar
absolut
sig.
Jag tror bara vi behöver ta hand om det. Vet, det finns ju föräldrar som har barn nu som ska köpa bostad och sånt, och som liksom kommer ihåg hur det kändes, att det finns en, liksom en känsla kopplad till det där med räntan och att den kan gå upp och så, och du måste vara försiktig och sådana saker.
Ja.
Så jag tycker det är ändå bra att vi tar upp det, liksom, att det hänger ihop och att det liksom justerar sig efter ett tag, att man behöver inte vara livrädd.
Nej.
För att räntan ska gå upp så mycket.
Ja. Alltså det som är läskigt nu är att räntan är så låg. Och att vi är på väg i att, liksom, att samhället är på väg mot den här lågkonjunkturen och recessionen.
Mm. Så, att folk man kan inte använda räntan för att justera.
Nej. Och detta är ju en jättestor debatt som vi inte behöver gå in på i detta avsnittet. För vad gör man då? Hur får man igång konsumtionen? Och om jag minskar min konsumtion som leder till, och min konsumtion är en annan persons inkomst och det är statens inkomst etc. Vad gör man då? Mm. Och det är då, till exempel, vi har det här som vissa kallar så här MMT, Modern Monetary Theory. Du vet, att man börjar prata om att staten ska dela ut pengar och massa andra sådana här läskiga grejer. Men för att hoppa tillbaka här till bunden ränta, så skulle jag säga så här att, ja, men är det så att man är väldigt orolig, dela upp den i olika delar. Vi har delat upp i tredjedelar. Jag tror att det är en smart grej.
Hur delar man upp det då, tänker du? Alltså hur mycket man betalar i ränta per del då?
Nej, eller hur mycket jag binder det.
Hur mycket du binder
att det? Jag binder till exempel en tredjedel rörligt, en tredjedel bundet på 3 år, en tredjedel bundet på 5 år,
ja,
till exempel. Mm. Och ett annat trick som man kan göra, som jag egentligen gillar jättemycket, det är till exempel så här, välj rörlig ränta. Och säg att du får 1,3% i ränta. Sen låtsas att räntan då är 3% eller 4% eller vad du nu är liksom rädd att den ska ligga på. Och då ska man också titta, okej, så vad är en historisk genomsnittsränta? Är det ungefär 4-4,5%? Mm. Mm. Om man tittar också när vi pratade med Erik Strand, så vad är, liksom, om man skulle hitta något så här globalt naturligt jämviktsläge för en ränta, vad borde den ligga på? Ungefär 6%.
Mm.
För det betyder att vart tionde lån kan gå åt skogen och du fortfarande får tillbaka dina pengar. Och så att, men säg att du väljer rörlig ränta på 1,3%, låtsas att räntan är 3% och sen extra amorterar du den här 1,7%, alltså mellanskillnaden. Så det betyder ju att de facto skulle räntan öka då till 2%, ja då sänker du din extra amortering.
Mm. Och sen, man har ändå utrymme.
Ja, liksom, och sen kan, det betyder så att räntan kan gå upp till 3% utan att du märker någon skillnad i din ekonomi.
Mm.
Så att det är ett, så här, liksom ett nästan ett bättre sätt än att binda räntan, mm, men att fortfarande leva med det där.
Mm.
Och sen skulle jag också säga så här, alltså tänk på att om du får ett lån av en svensk bank, så det har inte alltid varit så, men i dagsläget så är kraven ganska hårda. Så om du har fått ett lån, det är en kvalitetsstämpel.
På
så,
dig.
På dig, ja. Så att är det så att du kanske inte har så stort förtroende för dig, så har banken gett dig ett lån, så har de förtroende för dig.
Mm.
Är du med? Så mm, att det kan man också vara liksom lite så här faktiskt trygg med. Bra.
Perfekt.
Men om vi ska ta ett superkonkret tips, så är det så här, begär ut ett amorteringsunderlag.
Från banken.
Från banken.
Mm.
För att till exempel sedan 2016 så har vi ett amorteringskrav. Så det betyder att har du mellan 70-85% belåning, så måste du amortera 2% om året. Har du mellan 70-50% belåning, så måste du amortera 1% om året. Och lånar du mer än 4,5 gånger hushållets inkomst, så måste du amortera 1% extra.
Mm.
Och sen allt under 50%, då är amortering valfritt.
Ja.
Och sen så är det också en regel att du får bara värdera om ditt hus vart femte år. Så till exempel vårt hus, med den värderingen vi köpte på 2016, då har vi 73% belåning. Men om vi skulle värdera det till vad det är värt idag, ja, då har vi mycket, mycket lägre belåning, kanske på 60%. Men det får vi inte göra oss till godo, för det var så folk gjorde och det förbjöd man. Liksom.
Ja, ja. Mm.
Så att, och alla de här, liksom, hur ditt hus är, din inkomst, var du ligger i belåningsgrad, allt det sammanfattas i ett så kallat amorteringsunderlag.
Mm.
Och när du då vill flytta ditt bolån till en annan bank, så måste du begära ut det här, för den nya banken vill få detta dokumenterat.
Ja.
Är du med? Så att, till exempel när vi ville flytta från då Swedbank till Nordnet, så sa Nordnet så här, ja, vi tar gärna emot det som kund, men vi måste titta på ett amorteringsunderlag.
Ja.
Och då upptäckte vi det här, att vissa banker använder då en begäran om ett amorteringsunderlag som en trigger för det som man brukar kalla för client recovery process.
Alltså de tror att klienten eller kunden håller på att lämna skutan.
Ja, för att det är ett tydligt tecken på att jag är beredd att liksom flytta, för jag begär ut det här. Det är som när jag ringer till kundtjänst på Telia och så får jag trycka så här, för privat abonnemang tryck 2, för att säga upp ditt abonnemang 3. Varför har de fått säga upp ditt abonnemang tryck 3? Jo, för då hamnar jag på en annan avdelning som har liksom en helt annan, liksom helt andra möjligheter.
Ja, som än har de sådana som norrländskor som pratar snällt med.
Vad var det för?
Jo, men för det har de. har jag hört trevliga människor med härlig dialekt som vet hur de ska få hålla en kvar.
Det
låter ju så himla cyniskt, men alltså, jag har ingenting emot det. Jag hade gjort samma sak om jag hade ägt Telia eller något annat bolag för den delen.
Så vad som händer här är ju då att de kontaktar dem ofta en. Och så säger jag, vi har sett att du har begärt ut ett amorteringsunderlag, funderar du på att byta? Och så säger man ja.
Och detta har hänt oss.
Ja. Och detta var helt surrealistiskt, för att vi hade typ 1,3 på Swedbank och så skulle vi byta till Nordnet enligt det här 0,99-erbjudandet. Och så ringer de från Sweden och säger, ja, vi håller på att byta till Nordnet för att vi har fått ett erbjudande på 0,99.
Ja.
Och så var det så här, alltså det är en stor bank, de kommer aldrig matcha det. Så sa hon så här, ja men vet du vad, jag skulle låta mig få prata med min chef, så återkommer jag. Sen ringer hon tillbaka en halvtimme senare och så säger, ja men vi kan erbjuda 0,89. Vilket var så här,
då var det så att vi tänkte inte att vi behövde flytta på oss längre.
Ja, alltså jag höll på att trilla av stolen, allvarligt talat.
Ja.
Jag var inte med på att de skulle erbjuda en sån grej. Sen är det ju också liksom så här, så säger, när jag pratat med vissa så säger, ja men det är bara för att ni är kändisar och sådant. Jag vet inte, jag ska inte avfärda det, men jag kan säga att vi hade inget samtal om att vi har en blogg, och det är inte så att vi är superkända. Vi är kända för de som följer oss och följt oss i flera år. Men utan, alltså det är en liten ankdamm. Och jag skulle tycka det är så sjukt förmätet och säga, vet du inte vem jag är?
Åh oh, gud, jag har så rysningar.
Alltså det hade varit så awkward.
Åh gud, jag hade tänkt på det på min dödsbädd. Hur kunde jag göra det?
Det var roligt att du reagerade.
Det är roligt också, för att en liten parentes är att du och jag är ju rätt olika humor, så det är inte ofta som vi får varandra att skratta supermycket. Men det händer väldigt väldigt spontant ibland.
Ja, precis.
Vet inte vem jag är.
Ja, alltså jag hade ju skämts ihjäl och säga en sån
nej,
sak.
Men de ville ha kvar oss bara i banken.
Och då är vi tillbaka. Varför? Jo, men för det handlar om förtroende. Så här, ett, vi har alltid betalat allting i tid. De gjorde en statistisk värdering på vårt hus, högst sannolikt. Såg att det har ökat mycket i värde. Det ligger i ett bra område. Liksom, vi tjänar bra. Vi har massa andra engagemang i banken etc. Så när man tittar på de här punkterna så tycker jag ändå att det motiverar. Utan liksom att man behöver räkna in det andra. Och detta tipset la vi ut på Patreon för många veckor sedan. Och jag tänkte att, kan inte du läsa här hur det gick?
Så här gick det för den Patreon-medlem.
Ja, då kan du läsa hela från början hur han skrev.
Så här skriver han, har knappt 4,4 miljoner kronor lån. Lite oklart värde, men cirka 70% belåning. Swedbank har en rörlig ränta för oss, 1,29%. Hur begär man ut amorteringsunderlag? Och då svarar du, ring till dem eller använd meddelandefunktionen på hemsidan /appen. Ska bli superspännande att höra vad de säger till dig. Och personen säger, jag ringde in eftersom man behövde bekräfta identitet med bank-ID. Ingen som har hört av sig ännu dock. Du menar att Swedbank ringde upp kort efter att ni hade begärt underlaget? Ja, samma dag var det, svarar du. Nu, sen så säger den här personen, nu kom samtalet. De erbjöd 1,10%, men jag hänvisade till Nordnet och Avanza och fick ner en pinne till 1,09%. Över 700 kronor i månaden sparat. Kanon. Tar det och sitter nöjd.
Ja.
Ja, det får man ju vara.
Ja.
Absolut.
700 spänn i månaden. Det är 8400 kronor om året.
Som man bara kan sätta undan
för
när man vill.
För ett telefonsamtal.
Liksom. Ja.
För ett telefonsamtal där liksom man ringde in och sa så här, jag begär ut ett amorteringsunderlag. Och det är liksom så, därför tycker jag så här, detta borde ju alla göra.
Ja.
Liksom så här, ring till din bank, begär ut ett amorteringsunderlag. Och liksom ha det som en initial liksom för att sätta igång liksom förhandlingen. Så detta är så här superkonkret tips. Och då, vad man kan tänka på när man då förhandlar, alltså, och som jag har tjatat om i detta, lån handlar om förtroende. Mm. Alltså till exempel enkla då, när man lyssnar på hans vd, eller deras vd, så sa han så här, vi har 300 datapunkter för vår bedömning. Alltså vi tittar på hur mycket lån har man tagit, betalar man i tid, har man några räkningar som har gått till inkasso, även om man inte har fått betalningsanmärkning så kollar de om det har gått till inkasso, och de liksom tittar på massor av saker. Så det första är liksom så här, bara fundera, hur insatt är jag i min egen ekonomi?
Ja, precis.
Så att det är bra. Och sen är det så här, hitta anledningen till att ha en lägre ränta. Du har låg belåning, du har buttat länge, du har skött dig, alltså du vet, massor av grejer, liksom, och försöka liksom skapa det här liksom win-win. Och jag brukar säga att innan, när man gör en sån här förhandling, jämför med minst 3 banker. Liksom. Och sen berätta för dem, så här, men jag, är, liksom, jag tycker det, liksom, jag är mån om min ekonomi, som du märker, jag tar detta seriöst. Och jag vill liksom se till att jag har liksom bästa möjliga. Så jag har fått detta erbjudandet av Avanza eller Nordnet eller av den andra banken. Och där är så här, ljug inte, men liksom, utan var transparent. För ljuger man så kan man hamna i den situationen, jag fick 1,05 på Avanza. Och så säger banken, ja, vi kan inte matcha det, så kan du bara få 1,2. Och då säger de så här, ta det på Avanza, och sen bara, nej, men jag tar det på 1,2. Då har man ju förlorat förtroende.
Ja, då har man ju.
Liksom. Ja. Och sen skulle jag också säga så här, undvik rabatter som är kopplade till försäkringar. Många banker, nu har det till och med blivit förbjudet att de inte får paketera bolån med en livförsäkring, men de erbjuder det ändå. Jag är så här, alltså bland de bästa livförsäkringar, det är ofta så här grupplivförsäkringar, så man tar det separat. Mm. Typ, nu har jag inte gjort någon research på livförsäkringar, men vi själva kör hos Skandia och Allmänna NK på Pillkassan. Allmänna NK på Pillkassan, så det är där vi kör. Och jag brukar vara så här också, undvik sådana där det kommer motprestation att du ska spara i fonder hos dem. Mm. För ofta avgifterna blir så mycket, du förlorar mer på avgifterna på fonderna än vad du får i ränterabatt. Mm. Så jag gillar inte det. Och sen, när man väl då har fått ett sånt erbjudande som den här personen eller som vi fick, vad är tidsbegränsning? För det är alltid en tidsbegränsning.
Ja, det gäller ett antal månader.
Ja. Och sen sätt in det då i kalendern. Så till exempel, vi fick det i 2 år. Fick vi en ränterabatt på 1,3% mot deras listränta. Och sen är ju banken skyldig att skicka ut en dokumentation på den här. Så att det är också en sån här grej, bra att spara.
Men alltså, man ska inte heller tycka synd om banken.
Nej, så, alltså de har 1,4% i räntenetto. Alltså,
men det är ju också då att jag för länge sedan pratade med någon tjej som hade ett bolån på sin lägenhet, och det var så över 2%. Jag bara, wow, vänta här nu. Du måste ju prata med banken. Nej, då hade hon inte själv förtroende att göra det.
Nej, precis.
Så då satt hon där.
Ja.
Men, 2,5 eller
precis,
vad det var.
Men det är därför jag säger så här, det enklaste så här, ring in, begär ut ett amorteringsunderlag och så vänta på telefonsamtalet. Är det en bra bank så kommer de ringa upp. Men det jag måste säga så här, sidospår, sjukast var att jag träffade en person vid ett tillfälle som sa så här, du, jag har 11% bolåneränta. Och detta var typ så här 2015.
Förlåt att jag skrattar, men jag tänker så, det kan inte stämma.
Nej, men jag var också så här, alltså det kan
måste ju vara
alltså, något, det hade varit på 90-talet, absolut. Men detta var typ 2015. Och det var så här, 11%, bara så här, alltså du har blivit blåst.
Vad var catchen här nu?
Vad var catchen? Jo, så berättade den här personen för mig så här, jo, men jag har ett lån på 2% och sen har jag ett på 2,3 och sen har jag ett på 1,9, och lägger jag ihop alla de här 6 bolånen så är det 11,1%.
Förlåt. Alltså när det kommer till våra barns mattelektioner och sånt, så ska vi vara supernoga med att man kan räkna procent. För det är viktigt att man kan det.
Ja.
Blir inte 11%.
Nej, och ränta på ränta och allt sånt där.
Nej.
Ja. Så att jag kan säga så här att det finns behov av att öka den finansiella folkbildningen i Sverige.
Ja.
Så kan vi säga.
Och vi ska inte skratta åt det naturligtvis. Nej. Vi ska snyta mig.
Så att om vi ska ta sista 2 frågorna här och runda av dagens avsnitt som blev långt igen. Det är ju så här, ska man lösa upp bundna lån? Och jag kan säga så här, att om man kan göra en bra förhandling så kan det vara värt det. För oss, till exempel när vi fick den stora sänkningen till 0,89, så övervägde vi ett tag att lösa ut de gamla lånen. För att
vänta,
det
nu får du inkludera mig här lite.
För nej, jag tror vi har ett bundet lån på 1,6%.
Okej. Vi har den bundna delen, menar
ja,
du?
Ja, precis. Mm. Och då får man ju betala en ränteskillnadsersättning till banken det här. Och ibland så kan det vara värt att ta den feta smällen för att liksom, för man kommer tjäna mer på det i längden. Och då kan man återigen använda konsumenternas.se som har en sån här räknare. Eller man kan fråga banken, vad kostar det?
Hur mycket brukar man få betala för att lösa upp att man inte har bundna delar längre?
Jo, men det funkar ju återigen så här. Kommer det också som vi pratade om i början? Banken behöver ju låna ut pengar från andra investerare. Så att om jag lånar på 5 år så har ju banken lånat från någon annan i 5 år. Och då vill ju den någon annan, om det lånet ska tas bort, så vill de ha den förlorade räntan.
Mm.
Och då behöver ju banken ta pengar från oss för att betala den investeraren.
Mm.
Och då kallas det ränteskillnadsersättning. Vad hade banken fått i ränta om detta lånet hade löpt till slut?
Ja.
Och där kan man verkligen be banken om hjälp att räkna ut vad kostar det att lösa lånet och är det lönsamt att göra det och sånt. Så att konsumenternas.se är skitbra.
Mm.
Och så slutligen
men vet
då.
Men vi kommer inte fram till vad det brukar kosta. Alltså fall det finns, ja, men det finns på, det någon sån här nej, mellan tummen och pekfingret?
Nej. Alltså, det beror på hur långt lånet är. Alltså är det bundet på 5 år och det har gått en vecka, så är det mycket längre än om det är bundet på 5 år men det har gått 4 år.
Ja.
För att
och då behöver man inte betala så mycket
så att det finns liksom inget mellantummen.
Skitsamma då.
Om vi ska ta det sista då, så hur kan man tänka kring hur mycket man ska amortera?
Mm.
Och där har jag väl kanske en kontroversiell åsikt, där jag säger så att jag ser ingen anledning att amortera mer än själva amorteringskravet om alternativet är att man sparar och investerar.
Vid sidan om.
Ja. Så är det så här, konsumera eller amortera. Om det är liksom investera eller amortera, hellre investera.
Ja.
Och vi har ju varit inne på det att om jag kan låna för 1-2% och över tid har börsen 7% avkastning, då finns det ju en poäng i att kanske liksom över tid faktiskt investera istället för att överamortera.
Mm.
Och det är ganska intressant faktiskt, och detta pratar vi i avsnitt 102. Så att det kan man se hela resonemangen. Ganska intressant just nu är faktiskt att Danske Bank släppte något som de kallar för bolånstabil, där man kan låna i 30 år för 2,89% ränta. Vilket är jättehögt, 2,89.
Ja, med tanke på jag tittar på det. Jag tänker så här, jag måste tänka här nu. Jag fattar inte grejen med det. Och det är förmodligen för att jag inte kan så mycket om bolån och liksom vad som är bra och vad som är dåligt.
Men tänk så här, Karin. Vi lånar pengar idag och jag är 38.
Ja.
Och jag vet exakt vad jag kommer betala fram tills jag är 68. Alltså det är en sjukt lång tidsperiod. Men i 30 år vet jag exakt vad räntan kommer vara. Och vad pratar vi om börsen? Ju mer år du lägger på, desto säkrare blir din avkastning. Desto mer kommer den gå till 7%.
Ja.
Det finns ingen 25-årsperiod på svenska börsen som har gått back.
Nej, det stämmer. Nu jag börjar se vart liksom, du är på väg här.
Så utifrån ett investeringsperspektiv, för att jag visste de här 1,1-2%, det är mycket mer lönsamt. Men jag vet ju inte hur länge jag kommer ha 1-2%. Jag kan ha det 5 år och sen går räntan upp.
Mm.
Eller med till 3-4% kanske. Men här kan jag göra en kalkyl på 30 år.
Tänker att man skulle använda dem pengarna då till,
nej men jag tänker,
inte till köpa boende utan investera.
Ja, till exempel. Mm. Och veta liksom över en 30-årsperiod. Liksom. Mm. Nu är det inget vi kommer göra, men bara liksom som ett tankesätt. Och den betalar du ingen ränteskillnad.
Jag tror detta är viktigt att liksom, vi pratar om det, för att till och med jag som sitter här och är gift med dig och vi har denna bloggen ihop.
Ja.
Bara var frågande, men vad du menar
med
att detta skulle vara något intressant ens. Ja. Liksom. Men okej, om man inte använder det till att köpa hus eller boende då, utan tänker åt investeringshållet istället.
Alltså tänk så här, tänk att du lånar pengar och Freja kommer vara 38 år gammal när det lånet löper ut.
Mm.
Alltså det är så här, vi kommer ha barnbarn kanske, förhoppningsvis. Ja, liksom. Nej, så att det finns ingen anledning att överamortera och som sagt, se avsnitt 102. Det känns som att det hänger ihop med det här avsnittet. Bra, tack för att du har haft tålamod och lyssna på oss här. Och jag tänker precis som vanligt, gillar du det här, tryck prenumerera. ser du det på YouTube, tryck prenumerera och den här lilla klockikonen så att du får notiser.
När det kommer nya avsnitt varje söndag.
Ja, precis. Och det är vi 8-tiden brukar vi släppa. Nyhetsbrevet, sociala medier kan man följa. Och sen naturligtvis som vi sa i början av avsnittet också, att fundera på det här, bli en del av vår Patreon-community. Det är ju där delar vi extra material, vi har de här fika tillsammans, digitala fika tillsammans-tillfällena. Mm. Vi har en hel del tips som inte kommer ut på bloggen eller som kommer ut mycket tidigare som idag.
På det här. Patreon, ja. Än på bloggen, ja.
Precis, detta med amorteringsunderlaget har vi haft ute i flera veckor på Patreon innan vi pratade om det i detta avsnittet. Så då är det patreon.com/rikatillsammans, patreon.com/rikatillsammans. Och jag tänker också så här att jag gillar ju detta rika tillsammans. Så att jag tänker, kan vi inte dela i kommentarsfältet? Har du gjort det här att du begärde ut amorteringsunderlaget? Förhandlade du med räntan? Mm. Vad blev räntesänkningen? Mm. Och hur mycket tjänade du på det? Så vad var lånet? Vad var belåningsgraden? Vad fick du i ränta? Och vad tjänade du på det?
Det hade varit kul att höra.
Ja, så ser vi. Så hjälps vi åt med det här rika tillsammans. Och kanske så också schysst innan julen med liksom så här, spara lite pengar inför nästa år.
Ja.
Så
att,
tack för idag!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.